Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Är du och lyssnarna mycket välkomna.
Att jag är välkomna, 382
vad trevligt. Av
ja. Ja. Kan vi inte börja med ett tips från Marit som jag tycker är så roligt?
Vadå?
Jo, jag tycker att nu, när du har svårt att sova.
Ja.
När du vaknar på natten. Ja. När du har svårt att sova. Vad gör du då?
Då går jag igenom alfabetet. Ja, men... Och till exempel, det kan vara... läkemedel, alltså då blir det så här Alvedon, Bamyl, Citodon och så. Det kan vara saker i kylskåpet. Det kan vara...
Fotbollslag?
Nej, inte just fotbollslag, men kryddväxter du har i trädgården. Ja.
Men det kan vara egentligen vad som helst. Och så ska man gå igenom så att man har ett ord på varje.
Ja, precis. Och då när det är svårt... Ja. Det är då det är som bäst, för att då somnar man kanske.
Ja, jag tycker det är bra.
Har du provat det?
Ja, jag har provat det. Det går inte så bra för mig, för jag blir liksom mer vaken av att jag blir ännu mer vaken.
Nej, för det som det handlar om för mig är att hålla bort fel tankar.
Jag förstår.
Det där kan nog vara olika, men då ska jag, när jag vaknar till så ska jag hålla bort fel tankar som gör mig pigg. Mm. Och de här är ganska tråkiga liksom att Precis. Tänka på.
Lite konstigt. För mig är det så här att jag kan sätta på en ljudbok och om det är riktigt spännande, det är samma sak om jag tittar på en tv-serie när jag går och lägger mig. Mm. Det är då jag blir som tröttast. Ja. Det är som mest spännande. Ja. Då kan jag bara klappa.
Men det kanske det är väl lite grann samma sak. Nej, det är det inte.
Nej, det är, inte.
Nej, det är tvärtom. Men det får mig att tänka på att när jag var yngre så var det så här. Jag spelade volleyboll då. Det var två saker. Det var killar och det var volleyboll.
Okay.
Och jag fick inte börja tänka på volleyboll. För då kunde jag inte somna.
Okej, okay, så du tänkte på killar?
För då kunde jag somna. Medan killar fick inte... Nej, inte så. Nej, men det där är ett tips.
Ja, det, jag tycker det är ett fenomenalt
Och det kan
tips.
Också vara så här... liksom personer jag känner. Alltså jag känner Anna, jag känner Bertil. Jag känner Cecilia och ibland så kommer man inte på någon liksom.
Det är inte så att du måste göra två då, två Anna, Albert, Bertil.
Det kan man bestämma. Ja. Men tipset är också att man ska bestämma det här innan man somnar. Vad ska jag ta itu med om jag vaknar? Oftast kommer jag ihåg det. Ja. Jag är jättenöjd om jag kan liksom så här träd till exempel, svenska träd. Det är ganska svårt. Alm, björk, se, vad säger jag då?
Ceder.
Nej, men det är inte svenskt va?
Ja.
Cypress kan man dra till.
Men det är ett bra tips.
Ja,
jättebra tips.
Det tycker jag. Mm. Sov gott. Du, jag har frågor lite grann om mamma och pappa.
Mm.
Som våra lyssnare ju är ofta, de är mamma och pappa, eller alla har eller har haft en mamma och pappa.
Mm.
Varken du eller jag har någon förälder i livet.
Nej.
Det ska sägas, men här kommer frågorna ändå.
Mm.
Vilken av dina föräldrar har hämmat dig mest?
Oj. Alltså, mitt spontana svar var pappa, men jag tror faktiskt att det är mamma.
Alltså, jag måste få ställa en följdfråga då. Ja. Vad gjorde hon eller vad hände?
Nej, men jag känner mig liksom mer lurad av henne. Jag känner mig mer som att... jag vet inte, hon hjälpte inte mig, utan det var snarare så att alla de här sanningarna som kom från henne var nog inte riktigt sanna.
Nej. Och på vilket sätt har det hämmat dig, genom att du inte kan lita på saker eller vad?
Ja, dels det. Jag har liksom svårt att få förtroende för människor, och jag har en kass uppfattning om saker och ting, känner jag.
Oj då.
På grund av det.
Och du har svårt att få förtroende för människor?
Ja.
Kan du bara säga det lite, utveckla det lite?
Nej, men att jag vet att jag åtminstone har jag liksom läst så i efterhand, att jag blev liksom skärskådad under en väldigt viktig period av min uppväxt, för att mamma då tog den utbildningen hon gjorde och blev psykoterapeut. Och det där skapade ett slags filter, att vad vill du egentligen? Varför ska du hålla på med det här?
Du fick inte bara vara.
Nej, jag fick inte bara vara. Och jag framförallt så liksom... jag vet inte, jag kan inte liksom snabbt svara på det, men jag vet att jag tyckte att det var liksom en insikt jag fick när jag gick i terapi, utan att jag kan formulera den så där snabbt. Mm. Men att just pappa var problemet, han var kall och ibland arg och skrämde upp och liksom var inte närvarande och så. Det är sant, men det var så uppenbart.
Ja.
Men det andra var lite svårare att genomskåda på något sätt.
Det blev ett svek på något vis,
ja,
kanske.
Ja, jag tycker det.
Ja.
Du då?
Vem som har hämmat mest, det skulle nog vara mamma.
Mm. Varför då?
För att hon det var inte mycket, men det var mer så här att, vad ska de andra säga? Du måste uppföra dig, vad säger de om du gör så där då? Liksom. Att det var en blick utifrån. Mm. Kanske inte så mycket från henne som ifrån omvärlden.
Mm.
Okej, vilken av dina föräldrar har gett dig mest uppenbar kärlek? Sådär.
Ja, men det har mamma gjort,
ja,
tycker jag.
Mm.
För hon framförallt var ju närvarande. Hon var ju liksom hemmafru, åtminstone ganska stor del. Men framförallt så tog hon hand om oss barn och var liksom den vi skulle luta oss mot.
Ja.
Du då?
Pappa. Mm. För han tog hand om mig.
Mm. Mm.
När mamma jobbade.
Mm.
Vem av dina föräldrar är du mest arg på så här i efterhand?
Jag är förbannad på dem bägge två faktiskt. Nej, jag tror att egentligen så tror jag att jag är mest arg på min mamma, och det var nog för att jag inte riktigt hann försonas. Pappa lyckades ändå på något sätt försonas med.
Aha.
Och att jag kunde liksom se, så det blev så tydligt. Jag såg liksom, okej, det där var så var du, och jag accepterade att han var på det sättet, men jag kunde aldrig riktigt acceptera att mamma var som hon var.
Mm.
Mm, nu är det din tur att svara på frågan.
Jag är nog egentligen... Jag är inte så arg på dem faktiskt. Men lite arg kan jag vara på mamma. När min pappa dog när jag var barn, så tycker jag nog att hon lämnade mig för alldeles för mycket ensam. För mycket ensam.
Ja.
Okej. Okay. Var det så i din familj att man uttryckte önskemål tydligt? Eller tassade man och luskade lite?
Jag tror att man... Det var nog olika. Olika personer gjorde på olika sätt. Pappa var väldigt tydlig med vad han ville. Samtidigt som jag tror att han också fick lära sig att hålla igen, för att han var så himla tydlig. Och,
men hur
och
blev
krävande.
Det för ni barn då? Var ni, tassade ni eller?
Ja, det gjorde, vi var nog väldigt olika också. Jag tror att jag var den som tassade mest. Även om jag nog inte gjorde det från början. Jag var inte så tassande.
Du blev tassande.
Ja, det blev jag.
Mm.
Hur då?
Man uttryckte tydligt. Det där kan man ju säga att vi har tagit med oss. Du är ju fortfarande lite mjukare och tassigare än vad jag är. Jag är inte så tassande. Okej, vem av dem har påverkat ditt sätt gentemot dina barn mest?
Det är nog ändå min mamma.
Mm-hmm.
Faktiskt. Sen kan jag tycka att jag har... Jag vet inte, jag tycker att jag inte riktigt är som någon av dem var. Eller så här, det fanns en, det som fanns, det som jag tycker att jag fick som var bra, det var en slags tillåtande och liberal syn på saker och ting.
Mm.
På hur barnen skulle ha det när de växte upp.
Mm.
Och det fick jag nog från de bägge två, skulle jag säga.
Mm.
Du då?
Ja, svårt. Jag skulle nog säga pappa.
Mm.
Just i liksom kärleken jag känner för dem, som är ganska så gränslös, skulle jag säga.
Mm.
Jag vet inte, det känner väl alla föräldrar, men jag vet inte. Det är någonting som har gått vidare där.
Mm.
Ja, det var dem.
Ja.
Ja,
bra. Fina frågor.
Visst är det så att du är man?
Ja.
Du är man, ja.
Ja, ja, ja.
Och visst är det så att du säger att män upplever det som lite besvärligare liksom i en konfrontation, för man litar inte riktigt på att man ska kunna formulera sina känslor och tankar lika bra, och ofta vinner kvinnan liksom. Jag tycker att många män,
ja, om det, när det gäller liksom det känslomässiga och relationella, absolut, ja, det tror jag.
Ja. Ja. Och då undrar jag så här, nu ska jag säga som du brukar säga. Nu vill jag ha ett ärligt svar. Nu vill jag ha ett ärligt svar, Magnus, du personligen.
Mm.
Föredrar du därmed öppet bråk eller passiv aggressivitet? Skulle du vilja att jag var mer passivt aggressiv för att det skulle vara skönare?
Det låter så negativt, men jag skulle nästan svara ja på
den
frågan.
Ja, jag förstod det.
Alltså, jag föredrar ju inte passiv aggressivitet.
Jo, men i förhållande till öppet bråk.
Ja, nej, men alltså, om det väl ska bråkas, då kan jag nog tycka att det är bättre med ett öppet bråk.
Ja, men det passiv aggressivitet är ju inte, alltså sättet att hantera en konflikt. Nu ska jag läsa vad Liria Ortiz skrev någonstans, vad passiv aggressiv är. En psykolog. Hon är psykolog. Ja. En passivt aggressiv person sätter inte ord på sina känslor och tankar om den har en annan uppfattning eller är missnöjd med något. Och man resonerar inte om möjliga lösningar när man tycker olika. Inte har man heller tillit till att man ibland kan tycka olika. En bristande självkänsla och en inlärd rädsla för konflikter kommer i vägen. Istället hävdar man sig indirekt med demonstrativ tystnad och tillbakadragenhet.
Nej,
om du vill att jag börjar med det,
nej, det är klart jag inte föredrar det. Nej. Självklart inte. Det låter ju helt jättetråkigt.
Ja, det är ju någonting jobbigt med det, eftersom man inte kan komma framåt.
Mm.
Man kan ju inte komma framåt då, utan man är, det blir tyst helt enkelt. Och den andra som inte har någon att bolla sina tankar med går där då och får dåligt samvete. För att den har gjort den andra ledsen, så som det ser ut.
Det tycker jag, det kan den ha faktiskt.
Det kan den ha, ja.
Nej, ja, men nej, absolut.
Alltså passiv aggressivitet gör mig tokig av ilska.
Mm.
Faktiskt.
Precis. Det är liksom självklart.
Antingen, i och för sig så kan jag förstå mekanismen.
Mm.
Om man inte har ord eller har självkänsla nog att säga sina saker, då drar man det kortet liksom. Nu blev jag sårad, och så vänder man sig bort och är tyst.
Mm.
Det är liksom kanske det enda man har att ha till och liksom ta till. Men det bäddar ju för att folk just blir tokiga på en eller inte kan leva med en.
Mm.
För att vad signalerar man? Jo, du har gjort mig ledsen bara genom att uttrycka en åsikt.
Absolut.
Eller säga hur du vill ha det.
Mm.
Det går ju liksom inte.
Nej, och det är självklart på något sätt. Den utvägen att bara vara tyst och inte, alltså, om man inte kan hantera det missnöjet man har, då är det ju värdelöst liksom.
Ja, men jag tror ju som hon mycket också, för att de passivt aggressiva människor jag har träffat, de har ju i grunden en dålig självkänsla som gör att de, jag vet inte, de kanske både vill ha sin vilja fram, men de vågar inte riktigt stå för den.
Nej.
Och det är klart att det är ett jättestort problem att ha det så. Men en rekommendation är ju verkligen att ta itu med det.
Absolut. Men det är alltså,
nu finns det ju mellanting mellan öppet bråk och passiv aggressivitet. Exakt. Naturligtvis. Nämligen en diskussion.
Ja.
Två jämbördiga människor emellan.
Exakt. För det är också det är därför också det är lite svårt att säga, föredrar du det framför det? Jag vet inte ärligt talat, för jag tycker det är ganska jobbigt med människor som bara far ut i ilska över saker och ting som de är missnöjda med istället för att diskutera det. Det är också en besvärlig sak att hantera.
Mm, nu var så, det inte det att man får ut hela tiden kanske, men ett nej, öppet bråk kring en, ja, kring en, ja, fråga. Ja.
Men då är det ju liksom, då måste det bli ett bråk om någonting. Det behöver ju, ja, inte bli heller.
I det här, nej, verkligen. Det, men i det här fallet så var det liksom, vilket väljer, ja, du? Och, ja, och då är frågan egentligen fortfarande då, vilket valde du?
Nej, men då kan jag ju säga att ett öppet bråk är ju bättre, därför att då händer i alla fall någonting.
Ja, man kan liksom komma framåt, ja.
Mm. Kan, ja, komma framåt.
Jag kör den också alla dagar i veckan, hellre.
Du kör den alla dagar i veckan. 7 dagar i veckan, öppet bråk.
På söndagar kan vi vara passivt och aggressiva.
Det är vilodag. Ja. Ja.
Men jag menar, det som man nu pratar om, ja, silent treatment, är ju egentligen precis den saken.
Ja, det är ju verkligen det.
Det är ju, oh ja, typ exempel. Det vill säga att om någon har gjort någonting som inte passar, så tiger den andra, ja, i flera dagar och svarar liksom inte på, ja, tilltal. Ja. Det är ju typiskt passivt aggressivt. För det finns ju ett jättestarkt budskap i den här tystnaden.
En slags bestraffning är det ju.
Ja, det är det ju. Du, ja, säg. Jag tänkte på...
Nej, men jag tänker på det. Att man liksom, det blir ju en slags bestraffning. Jag är arg på dig, så jag tänker inte prata med dig. Du är dum. Mm. Men det slår mig också, så när man pratar om passivt aggressiv, är då den andra sidan aktivt aggressiv just? Är det det man pratar om, att någon är aktivt aggressiv?
Nej, man är liksom, man kan ju uttrycka aggressivitet genom att säga, nu tycker jag att du har fel.
Ja.
Det är ju en aktiv aggressivitet, ja, i, ja, så fall. Ja. Och den passiva är ju bara att liksom, ja, se ledsen, ja, ut. Alltså det är ju lika starkt budskap, mm, men att inte uttrycka det. Man, mm, är bara passiv. Mm. Men jag tänker också så här, okej, låt säga att man har att göra med en passivt aggressiv människa som hela tiden, som inte uttrycker sin åsikt, men signalerar den med, mm, besvikelse, med miner och så vidare. Hur skulle du göra? Vad då?
Det är roligt att se framför dig bara. Ja. Miner. Nej, men jag vet inte. Jag skulle väl till slut fråga, vad är det? Vad betyder
ingenting, de skulle den här personen säga. Ja, just det.
Ja, men det är jag ju någon, känner ju att det är någonting, för det gnisslar liksom. Det är, mm, någonting som inte känns bra. Kan vi inte prata om det?
Mm. Jag har ju haft sådana på arbetsplatser. Ja. När jag då har varit chef.
Ja.
Och som kan vara ganska dominanta i gruppen.
Ja.
Och styra gruppen, ja, men blir väldigt negativa ledare då, ja, eftersom det handlar om att det är synd om alla som jobbar där eller någonting, ja, eller synd om, ja, den personen. Ja. Nej, men jag har faktiskt gjort så att du, när du såg ut sådär, jag fick en känsla av att du inte var nöjd. Säg vad du tänkte. Mm. Alltså att man får dra ur dem. Mm. Nej, jag menar ingenting, kommer det då. Och så om det händer igen så frågar man samma sak. Och sen så, mm, får man nästan... För jag hade också en anhörig genom en pojkvän som också betedde sig så. Som var en viktig person för mig.
Mm.
Och ja, där man också fick ställa frågan. Men det gick inte hem, det gick inte.
Mm, nej.
Men en del gånger går det att man liksom, och då är ju jag förbannad, men får låtsas att inte vara, mm, förbannad och säga, men du, när du ser ut så där, du när du gick, när jag hade sagt så där, vad tänkte du, vad, mm, kände du? Så kommer det ju ord. Mm. Ibland kanske det kan hjälpa den personen,
ja,
att uttrycka det de faktiskt känner, ja, och att man får ta emot det som, okej, det är en åsikt man också kan ha liksom. Mm.
Nej, men jag tror att det är ju viktigt i det där läget, för att man blir ju förbannad själv och frustrerad av att bli behandlad, ja, på det sättet. Och det måste man ju på något sätt komma över själv, så att man inte, vad ska jag säga, retar den andra personen genom att vara lite försåtlig så där. Vad är det där? Vad menar du nu?
Nej, liksom.
Det handlar ju faktiskt om att man själv måste uppriktigt också vilja lösa konflikten.
Ja, det är det som är meningen.
För det kan ju också vara så, vilket jag tror det är i många fall också, att den här personen, lite grann som du började med, att män har svårt att prata om relationer, ja, och känslor.
Precis.
Att det kan vara en svårighet som gör att man har det beteendemönstret.
Ja.
Du kan inte formulera det, så istället så
så backar man.
Ja, backar ja. Och håller inom dig själv.
Men jag tänkte också att det vanligaste sättet, tyvärr, kanske när någon är passivt aggressiv, det är ju att den andra också blir det.
Exakt.
Okej, då tiger väl jag också då. Mm. Och där har man ju början till liksom någonting riktigt tråkigt. För till slut måste ju någon sluta tiga. Och vad innebär det då? Vann den andra då, så att säga? Eller vad hände?
Ja, precis. Ja, och det är ju... Alltså, om man kommer tillbaka till det, handlar ju om en konflikt man har. Det handlar ju om någonting där man är missnöjd med den ena eller den andra. Eller båda två är missnöjda eller vad som helst. Och en reagerar kanske med ilska och en reagerar med passiv ilska då liksom. Hur som helst har du ju kvar det där problemet. Och båda två svarar, liksom reagerar med passiv, så har du fortfarande kvar problemet. Och det man måste komma fram till är ju en sansad diskussion, en sansad liksom, ett sansat samtal om lösningen på det här.
Men jag menar också att det här förekommer ju också i relationer otroligt mycket. Jag tar det mest uppenbara exemplet, till exempel en som gör allt hushållsarbete. Som är missnöjd med det, som har påtalat det förut och orkar inte det mer eller vill inte det mer. Och som är då, som när man har städat undan igen då, är sur.
Mm.
Det är också en passiv aggressivitet. Mm. Det som egentligen ligger där är ju att man vill säga, jag är sur för att jag får göra det här jobbet och du inte gör det. Och så blir man tyst. Och det är också liksom tyst och straffande då på något vis. Och så ska den andra undra, vad är det nu då? Fast den egentligen kanske vet. Alltså det är också jättedåliga mönster. Mm. Så jag vet inte. Alltså passiv aggressivitet, kan det någonsin leda till någonting bra? Kan det någonsin leda till en lösning? Jag ser nästan inte det.
Nej, det kan det inte. Inte om man liksom bär på det här. Därför att det blir ju liksom en
jag tror att väldigt många förhållanden generellt kanske bär på väldigt mycket konstant passiv aggressivitet. Där båda två är missnöjda med kanske att vara, man är osedd och man straffar varandra på ett dolt sätt.
Mm. Men alltså det som är, jag funderar över då, det är så här. Visst, är det en sån sak som att man har ett mönster i en relation, som du säger, den ena får göra allting. Ja, men då blir ju det, om du hanterar det med passiv aggressivitet, då är ju det liksom, då kommer du inte komma någon vart.
Mm.
Men den lilla saken, den lilla händelsen där jag gör bort mig eller jag gör något dumt mot dig och du svarar med ilska. Vad fan håller du på med, din jävla idiot, som jag sa till dig om dagen?
Är det så du måste låta? Sa jag det?
Nej, men jag sa,
du sa
du
så.
Mig,
just det.
Vad håller du på med?
Jag skulle bry på dig en filt när du sov. Och jag blev jätterädd, för du brukar inte vara elak. Och då sa jag, vad fan håller du på med? Skrek du.
Att jag var i en dröm. Ja. Nej, men den ena svarar med ilska på den här händelsen. Och den andra svarar med tystnad.
Nej, men en har ju gjort det med den andra.
Ja, jag vet, men alltså, så att när man råkar ut för någonting så den ena liksom, som råkar ut för den saken svarar med tystnad och den andra som råkar ut för saken svarar med att bli förbannad. Båda de här metoderna är ju liksom egentligen framkomliga om det går över sen, om det bara är en kort grej.
Mm.
För då kan du liksom härbärgera det genom att så här, jag orkar inte ta upp det här, jag vill inte ta upp det, eller jag vågar inte eller vad som helst. Men det är glömt om 30 minuter.
Mm.
Så det är ju liksom, det är inte passiv aggressivitet, utan det är snarare ett passivt bemötande av en konflikt.
Ja, men då har du ju bytt innebörd på passiv aggressivitet.
Jag vet, men det är ganska lätt att blanda ihop den där
saken. Nej, men jag tycker att det finns en tredje variant som jag tänker att du till exempel gör. Om jag har gjort ett övertramp och så blir du kanske ledsen, men du visar ju ingen aggressivitet, du visar inget missnöje, du visar ingenting liksom. Ja, men så kan det ju vara. Så kommer jag på, fan, säger jag något taskigt, förlåt, säger jag, jag blev ledsen, säger du då.
Ja, jo, absolut,
och det hade du inte sagt alls. Det är ju inte passiv aggressivitet, utan det är bara passivitet. Det är bara
ja, men det är det
hacka i
också.
Sig skit ungefär. Sverige skiten bara.
Ja, jag är van. Jo, men precis, bara man inte blandar ihop de sakerna. För passiv aggressivitet, det är när man går och bär på saker. Och
nej,
liksom
det är när man visar att man är missnöjd, men man tyst.
Okej. Okay. Och aktiv aggressivitet.
Den vet du.
Ja, den vet jag.
Den känner du till.
Ja, bra.
Mm.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Då tar vi en lyssnarfråga, tycker jag.
Mm.
En kvinna som skriver: jag har sedan någon månad börjat lyssna på er podd och den ger mig både bekräftelse och igenkännande. Jag ska säga att vi har kortat den här en hel del.
Mm.
Jag vill skiljas och har talat om det för min man. Han blev jättechockad och är oförstående. Han tycker att vi har haft det jättebra. Och fast jag har förklarat för honom hur jag känner och varför jag har tagit beslutet, så vill han eller kan han inte ta det till sig. Vi har varit tillsammans i 30 år och har 3 utflugna barn. Vi har inget riktigt att prata om längre. Det vi pratar spontant om, förutom barnen, är om vad som händer på tvn eller hur jobbig min mans chef är. När vi pratar om något annat så upplever jag att det är bara jag som pratar och får ingen direkt reaktion på det jag sagt. Jag känner att mina upplevelser är mindre viktiga än hans. Det är viktigt för mig att vi båda ska må bra och utvecklas på det sätt var och en vill. Men trots att jag älskar honom så mår jag inte bra i vår relation. Det skulle jag vilja att vi kommer tillbaka till det där bara. Och när vi är iväg bland folk så får han mig ibland att känna mig mindre värd och typ: vet din plats, kvinna. Jag är man och du ska göra som jag säger. Jag känner mig inlåst, obetydlig, som att jag bara ska lyssna och lyda. Jag har så många frågor till mig själv som: vem är jag? Vad tycker jag om saker och ting? Vad gör mig glad? Hur vill jag att resten av mitt liv ska se ut? Och det enda jag vet är att jag inte vill fortsätta må som jag gör nu. Sen jag berättade för min man så har han ändrat sig. Han vill röra vid mig hela tiden, kramas hårt, ringer flera gånger varje dag, gråter, kommer med blommor, städar och lagar mat. Allt det är nytt och har inte förekommit på säkert 15 år. Han försöker också muta, köpslå, skuldbelägga och typ hotar: jag vet inte vad jag gör om du lämnar mig. Nu har det gått så långt att jag börjar bli irriterad och avståndstagande. Jag vill bara flytta. Jag har skaffat en lägenhet men är så rädd för vad som kommer att hända att jag inte har vågat berätta det för honom. Så nu till min egentliga fråga. Hur ska jag göra? Ska jag bara flytta och bryta helt ett tag och ta allt det praktiska genom en jurist? Eller 2, ska jag bara flytta och försöka reda ut allt det praktiska tillsammans med honom? 3, ska jag stanna kvar tills han börjar acceptera situationen och flytta sen? Tacksam för råd.
Ja, jag tycker ju, alltså så här, jag tycker att alternativ 2 där är det hon ska göra som svar på den frågan, att liksom flytta och försöka reda ut det med honom. Om det inte går, ja, men då kan hon koppla in en jurist kanske.
Ja.
Att liksom vänta och få honom att förstå, skulle jag absolut säga nej till. Det är inte en bra framkomlig väg med tanke på hur han har reagerat där liksom, och att försöka alla möjliga och vänder och vrider på saker och ting.
Nej, precis. Jag tänker också så här, när hon säger jag vet inte vad jag gör om du lämnar mig, säger han. Och hon säger att hon är rädd för vad som kommer att hända. Mm. Och jag vet inte om man ska läsa in våld här. För i så fall så är det ju ytterligare en fråga. Liksom.
Ja, du menar att han blir våldsam mot henne?
Ja, det vet man
ju
inte.
Nej, absolut. Nej,
om det är så tänker jag att hon måste se till att komma i säkerhet, så att säga. Och då ska hon ju bara dra i så fall, om hon är rädd för, och kanske också söka hjälp hos någon kvinnojour i så fall och tala med dem och få råd om hur hon ska göra.
Ja.
Men låt säga att det inte är det, så det är ju ganska vanligt att det tar lång tid för människor att ta in ett sånt här besked. De har varit ihop i 30 år. Man kan nästan inte se en annan tillvaro framför sig. Hon har tänkt på den här saken och ligger liksom det här som jag pratar så mycket om. Hon har liksom kommit mycket längre i processen. Och egentligen så finns det ju ingenting i det hon gör som är fel. Hon vill skiljas, hon har rätt att skiljas. Hon har en lägenhet.
Mm.
Och om det är så att hon är rädd för att han ska göra sig illa eller för att han ska bli så fruktansvärt ledsen och ensam och så vidare, så skulle hon ju kunna göra så att hon samtidigt inviger någon av hans anhöriga i det här så att de kan stötta honom genom den här svåra tiden och hjälpa till. Men hon är nog inte den som kan göra det. Inte när det är så här infekterat eller vad man ska säga. Nej. När det är så här tufft. Så jag tycker nog också att hon kanske ska... Ja, det är en avvägning. Det, här, hon, det är nästan så att hon vet bäst hur hon ska göra. För att det handlar så mycket om deras samspel. Det finns ju inte ett rätt och fel om hon bara ska flytta. Om hon ska flytta och ta det jurist och så vidare. Utan det är nog, det finns inget rätt och fel. Men om hon, jag vet inte, om hon ska stanna kvar tills han börjar acceptera situationen och flytta sen. Jag vet inte om han kommer acceptera den.
Nej, och jag tror att just den där, det är lite grann som att man går och väntar på acceptans eller medhåll. Ja. Eller så här, ja okej, den kommer inte bli bättre. Det låter inte så på hennes beskrivning, utan det är snarare så att det han gör, det är just för att fortsätta diskussionen och slippa liksom det här beslutet. Så hon måste nog ta det själv.
Ja, faktiskt. För att det som vi kan skicka med vår brevskrivare är ju att hon kommer att behöva lämna honom även om han inte accepterar situationen. Ja, för det är så en skilsmässa nästan alltid ser ut.
Ja,
att man får så att säga bända sig loss. Det är inte så att man blir överens. Ja, jag förstår att du vill. Ja, men då löser vi det så här. Det händer hända. Sällan.
Precis.
Mm.
Sen, det var en annan fråga där du sa om att, för det tyckte jag också var lite...
Hon skriver så här, trots att jag älskar honom mår jag inte bra i vår relation.
Ja.
Nej, men det som jag tänkte på det är ju någonting som kanske känns som en paradox. Liksom, att hur kan jag älskar honom ju, men jag mår ju inte bra. Mm. Och det där får man inte riktigt ihop. Men det är ju väldigt vanligt. Skulle jag säga.
Ja, jag tror att man uttrycker det på det sättet är väldigt vanligt. Men vad det står för, tänker jag, är kanske inte... Jag tror många gånger att man har förväxlat kärleken med någonting annat då. Att man älskar någon, det är snarare att man liksom älskar tryggheten. Eller inte har något annat val faktiskt.
Jaha, nej men jag skulle nog säga att jag älskar min exman.
Ja.
Men inte en romantisk kärlek. Det är som jag älskar mina syskon.
Absolut.
Alltså, det är så jag tänker då, att man kan liksom uttrycka det så. Att jag älskar den här människan. Men jag, alltså, det tycker jag är fullt naturligt. Men vi passar ju inte att bo ihop eller leva ihop. För vi är för olika. För vi kan inte utvecklas och så vidare.
Absolut. Men det jag menar är då så här. För att det kan ju du säga nu när du har separerat. Men den här tanken som många säger att jag förstår inte, det är så konstigt. Jag älskar ju honom någonstans men jag vill inte vara med honom.
Mm.
Att det blir en så här... Man förstår inte hur man kan ha de känslorna samtidigt. Och där tror jag att då har man liksom förväxlat den där kärleken man har till en partner med någonting annat som handlar om trygghet eller som handlar om en annan typ av kärlek.
Nämligen vilken typ?
Vänskap eller
ja, men liksom, det är det jag pratar om. Ja. Det är ju vänskap då, till exempel.
Ja.
Eller en människa som man förstår helt och fullt och respekterar och känner kärlek för. Men som inte alls är en romantisk livspartner längre som man kan leva ett bra liv med. Det finns ju många fler som man älskar än den man lever med.
Absolut, visst. Jag tänker också på att det som du pratade om förut, det finns ju exempel på folk som jag tycker vi läser ibland, som är väldigt illa liksom, så här, behandlade av sin partner.
Ja.
Partnern är snål eller som i det här fallet liksom så här,
trycker ner.
Jag trycker ner och så säger man ändå jag älskar.
Ja, just
och då är det någonting annat, för det är nästan, det skulle man ju kunna säga själv, hur menar du att du kan älska en person som trycker ner dig och är elak mot dig?
Ja, just det.
Så då är det något annat. Och där tycker jag man ska vara på det klara med. Vad är det,
jo,
vad
men det har du
om,
rätt
liksom?
I. Precis, för att om vi tar den saken också, att han har ju ett behov då av att trycka ner henne. Ja. Och det är ju bara det i sig är ju ett skäl att lämna.
Ja.
Att han, och det är heller inte konstigt då att hon börjar undra vem hon är, vad hon tycker om saker och ting, vad som gör henne glad, för han har ju tryckt ner detta.
Ja, exakt.
Hon är inte riktigt, det var bra att du tog upp, för det, liksom, det ska inte komma i skymundan, för det är ju ganska allvarliga saker att han då har behov av att trycka ner henne. I egenskap, det här, du vet, jag tror jag blir tokig. I egenskap bara av att han är man och att hon är kvinna.
Ja.
Det är liksom, det är värt att lämna direkt.
Ja, och det är liksom sunt förnuft idag. Har alltid varit, men förut så kunde man liksom på något sätt lura män och kvinnor att det var så. Men vi vet ju det idag, att så är det inte. Och att man inte kan, ska behöva gå igenom livet och bli illa behandlad.
Verkligen inte.
Så det tror jag alla skulle skriva under på också. Så här, nej, det är klart att man inte ska, ingen ska få behandla någon annan illa. Lik förbannat står man och säger så här, jag älskar honom.
Nej, men jag tycker också det här att han nu har ändrat sig och ringer och att han gråter och har blommor och så vidare. Jag tycker det heller inte att det gills. Jag har svårt att tro att, eller det kommer liksom inte att vara ihållande.
Nej.
Så fundera, men gör det som blir enklast för dig, och sen så gör du en så schysst och praktisk skilsmässa ihop med honom som situationen tillåter.
Ja, exakt.
På något
börja
vis.
Börja med att lämna, och så får du väl ta det liksom som det kommer. Så.
Ja,
lycka till måste man säga.
Mm. Du har tänkt kring julen, vet jag. Säg lite hur du har tänkt. Alltså kring, du hade några tankar kring
det är ju snart jul. Ja. Och det är ju dumt att komma med de här liksom förslagen på vad man ska se upp med alldeles för sent. Så du tänkte, kan vi komma med dem nu istället?
Vinkeln är alltså vad man ska se upp med här nu.
Exakt, farorna inför julen. Förutom alkohol som naturligtvis är inte en bra grej. Det måste man vara försiktig med helt enkelt. Men jag tänker att en sak som är en fara, det är att man planerar för dåligt. Att man i god tid innan säger det här förväntar jag mig att du gör inför julen och alltihopa. Vad det är med laga mat och julklappar och köpa julgran och allt fan det är.
Mm.
Och även var man gör det någonstans. Liksom.
Så hur du menar var?
Jo, men att man säger, ja men då är vi på landet eller då är vi hemma eller då är vi hos farmor och så vidare. Och så
precis. Och då menar du att ofta tar man ju saker för givet, att man tänker likadant och så blir det besvikelse.
Jaha,
ska de komma hit på juldagen? Ja, men det hade jag tänkt. Alltså,
jag trodde du skulle göra det där. Jaha, ska jag stå här i det här i alla fall?
Att man liksom
är överens om det så att det inte just blir en massa passiv aggressivitet.
Eller öppen.
Ja, exakt. Sen tror jag en annan sak är, och det här är lite svårare, det är att man har för höga förväntningar. Att man någonstans måste lägga de förväntningarna man har och även ens familj har på rätt nivå.
Mm, säg vad du menar.
Nej, men att man också gör en liten skiss över att man, det ligger väl lite grann i planering också. Det här kommer att hända, så här kommer det se ut, så här mycket julklappar ungefär. Jag vet inte om man kan förklara det, men det är ofta där man spricker liksom, att det blir för lite eller för dåligt. Eller för...
Ja, men jag tänker också att man kanske har jättehöga förväntningar på att allting ska vara så jäkla trevligt hela tiden.
Ja, det också.
Och, alltså, för så är det ju alltid på något vis i ens fantasi. Det är liksom den goda versionen av julen. Att man inte hajpar det för mycket utan är beredd. Det är ett umgänge med allt vad det kan betyda i trassel och missnöje och...
Och det kanske också är så att man just ska säga att fan vad skönt att vi får vara tillsammans. Det är huvudsaken.
Ja, typ så.
Ungefär.
Att det går någon gräns där, ja.
Sen tycker jag också att det är en jätteviktig sak att man är noga med att sålla i aktiviteter och släktträffar. Mm-hmm. Att det inte blir för mycket. Att man, och det ligger också i planeringen att man ser alltså, du kan ju planera hur mycket som helst, men så här, ja, men det måste vara en bra balans att det blir just vila i det här.
Ja.
Och med släkten också, att man får säga nej till vissa, man får säga nej vartannat år om det, så skita i det liksom. Det är, man måste inte alltihopa det där.
Nej, och jag tänker också att det är bra att i det här tidiga skedet som par bestämma eller prata om: vad är viktigt att du får ut av julledigheten? Mm. Ja, men för någon är det viktigt att hinna träffa de här och de här. Och för en annan kanske det är viktigt att hinna vila.
Mm.
Så att det liksom också är klargjort. Och då kanske man har en chans i alla fall att kompromissa lite.
Ja. Och det är den sista punkten egentligen också. Att man säger att det, man ska inte ha för mycket tillsammans tid, tror jag. Utan att man måste också, även om alla säger oh, jag vill gärna umgås hela tiden, så tror jag ändå det är viktigt att man ser till att skapa egna små utrymmen där man,
och när du säger egna, menar du en och en eller som par?
En och en. Nej, en och en faktiskt. För det jag tycker också många gånger, alla människor är naturligtvis olika, men jag tycker många säger
så att, roligt, du vill vara en och en, va? Du ska ju vara borta hela tiden, en och en får du vara då.
Ja, nej, men att man att det finns utrymme för att man får gå åt sidan och vara för sig själv.
Mm.
Det måste liksom, den måste finnas där också mitt i det här hysteriska släktkalaset. Mm. Det är viktigt.
Hur länge går du åt sidan och är själv i jul, Magnus? Kan du bara säga det en gång till? Säg hur länge. Säg hur länge.
4 veckor.
Det är så roligt. Då ska du gå åt sidan och vara ensam i 4 veckor.
Ja, det är 31 dagar. Men 32. Men det är också, jag har ackumulerat där under åren. Så att
Ja. Det är
jättepoppis. Men det här, det är ändå ett saker man kan tänka på inför julen.
Och det är faktiskt dags att börja prata om det om man inte har gjort det.
Oh ja,
så att man, de flesta sekund. Är ju så trötta. Man är trött och man är missmodig. Vad kan man behöva? Ja, men man behöver vila och lite uppåt tjack här i tillvaron på något sätt.
Ja. Du, vi har ju pratat ibland om att när man inte får till det, när man inte får till sex i en relation, så kan det bero på en massa olika saker, och en lösning är att man planerar sex, att man säger, men då har vi lördagar klockan 14 eller man liksom gör ett schema för när man har sex, oavsett skälet liksom till att man har hamnat i det här.
Ja, och det här är ju då om man har väldigt olika sexlust men båda egentligen i teorin vill att man ska ha sex. Istället för att frågan alltid ska hänga där i luften på något vis, så kan det vara lika bra att säga, men vi har sex var 14 dag, eller vi har sex då och då. Så vet båda det.
Precis. Mm. Jag har sagt, jag tycker att det är bra.
Du har ändrat det nu.
Nej, men en sak, en parameter i det, en faktor som jag funderar över lite grann, det är så här att det finns ju en del i sex som handlar om bekräftelse och attraktion också.
Ja, gärna.
Ja. Jo, men den är ganska viktig. Och att jag tänker också att det blir ju på något sätt en ganska mekanisk sak. Då, som är så här, det blir som att man uppfyller ett behov.
Ja.
Och den här delen då, att jag tänder på dig, jag är attraherad av dig, därför vill jag sex med dig, den försvinner lite grann då.
Ja, men det är som att det är som att äta utan matlust. Det är ett behov som ska tillgodoses.
Ja, inte, för det är lite mer än så. Om vi har ett förhållande, liksom ett par, vad det nu är, man och kvinna, hur det än är, liksom, så blir ju, när du vill ha sex med mig, om du är attraherad av mig, så känner jag ju mig bekräftad som liksom man och sexuell varelse.
Mm.
Om det bara är så här, klockan 14.00 ska det här ske, då är ju, visst, det blir ju liksom, vi är med på det båda två, men vi tappar ju det elementet.
Jo, men du måste ju tänka på var vi kommer ifrån.
Jag vet.
Vi kommer ju från någonting som är helt sexlöst i så fall då.
Jag vet, men vad händer liksom i relationen då?
Men det som jag tänker att de som det här blir en lösning för, det är ju att åtminstone uppstår en närhet.
Ja.
Det är två saker. Mm. Sexet blir gjort. Båda vill i teorin ha sex.
Ja.
Den ena kanske liksom mer då än den andra. Ja. Då blir det i alla fall sex någon gång.
Ja.
Och det som också är en icke den ska inte underskattas, det är att det blir inte farligt för den som har mindre sexlust att ha närhet resten av tiden.
Mm.
För då vet den personen att det här kommer inte att behöva leda till att jag känner mig tvungen till att ha sex.
Nej.
Och då får man en närhet som i sig kanske kan också lösa upp några knutar.
Mm.
Det är ganska mycket bra som händer, tycker jag. om man är i det läget. Och jag menar, den som har mest lust och hela tiden får nej, den känner sig ju inte dugg bekräftad då i alla fall. Absolut. Men genom att säga att ja, men jag gillar ju dig, jag vill ha sex, men jag har ingen lust, men vi kör för jag vill liksom.
Ja, nej, och det kanske är liksom ett pris man får betala bara för att komma igång. Men jag tänker att det är ju någonstans det som också på många sätt skiljer en kärleksrelation och en parrelation ifrån en vänskapsrelation.
Att man har sex?
Ja.
Jag tycker att det finns väldigt mycket mer som skiljer.
Ja, men det är en viktig faktor i alla fall.
Ja, ja.
Ja. Och den bygger ju på då att det finns en attraktion. Att det finns liksom, det är det vi har valt varandra för att vi går igång, vi tänder på varandra.
Ja, vart vill du komma?
Nej, men jag vill inte komma någon vart mer än att det är på något sätt en... Jag tror inte, man kan inte bara liksom schemalägga, man måste sträva emot det här att så här, det handlar om något mer än att vi bara ska uppfylla våra behov.
Jag vet inte om du är positiv eller negativ till det här. Eller det som du vill säga, det är att det är fel att inte, det är dåligt att inte känna attraktion.
Det tycker ju varenda
människa att det är oönskat liksom.
Ja, men säg inte att det är dåligt.
Nej, men att det är oönskat. Alla vill ju känna attraktion.
Exakt.
Men om man inte gör det och inte vill skiljas ändå, för att man har väldigt mycket annat som man tycker om.
Ja. Nej, ja, visst, då kan det här vara en olika tycker olika saker är viktiga i livet. Jag kan ju tycka att det är en jätteviktig sak.
Ja, men det tycker nog alla. Det tycker nog alla att det är.
Ja.
Men man kan ju... Så det här blir ju liksom som ett försök att åtminstone ta sig någon vart. För att det inte ska bli så att förhållandet dessutom är helt sexlöst. Om båda liksom tänker att fasiken, jag har inte lust, men det här är viktigt. Nej, vi vill jobba på
absolut.
Det.
Absolut. Men man skulle ju kunna invända då också så här, men skit i sexet. Försök att hitta tillbaka till passionen och attraktionen istället.
Ja, jag skulle säga att det är som att vi är från olika planeter, du och jag.
Helt klart.
Ja, det är vi. Försök.
Ja. Men vadå? Vad är det som är så konstigt med det?
Hur försöker man det? Hur försöker man det när man är helt slut?
Ja, men schemalägg någonting annat. Schemalägg kanske...
Ja, men det är de här förslagen jag vill ha. Säg dem.
Nej, men då kanske man istället ska ta det väldigt lugnt. Skippa sexet och vara mycket mer nära varandra. Ha en, liksom, vad vet jag, romantiska stunder med det man själv går igång på som man tycker är spännande. Lämna bort barnen och åk någonstans. Det
kanske
är bättre.
Ja, men det tror jag också är bra. Och sen kanske inte det ena behöver utesluta det andra, men det som man, om det är attraktioner du vill ha tillbaka, om man bara är så pass att man orkar och har fått sova och sådana där saker då, så tror jag också att det är de där stunderna där man hittar varandra som man var förut, där man ger varandra uppmärksamhet. Det kan jag absolut tro på.
Mm.
Sen får inte det leda till ett krav nu när vi har haft den här kvällen. Så, för då blir det heller inte bra.
Nej, nej. Och jag säger återigen så här, det är kanske inte en dålig idé, men jag tror att det är liksom det målet man ska ha, att hitta tillbaka till liksom den attraktionen. Punkt, slut.
Jag säger ingenting mer.
Okay. Med det får vi säga tack för den här gången. Ja. Och vi snart, om en vecka, är vi tillbaka.
Faktiskt, precis som vanligt. Jag ska passa på att tipsa också. Mm. Jag läser en bra bok. Jag läser Agneta Pleijels självbiografier. Del 3 läser jag. Men läs de första. De heter Doften av en man. Och jag kommer inte ihåg vilken som är först där.
Mm.
Läs dem, de är bra. Gillar dem. Och sen så kanske lite jultips kan vi få. Hur gör ni i jul?
Absolut.
För att lösa. För alla vi har alla nytta av varandras tips.
Skriv
faktiskt
in till oss. info@skilsmassopodden.se.
Ja.
Eller så kan man skicka meddelanden på Facebook och Instagram.
Ja, och man är alltid anonym. Ha det så bra nu, så hörs vi.
Mm.
Hej då.
Hej då.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.